Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om, så kolla in vår hemsida. vadvipratarom.se.
Hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. I dag så ska vi snacka om en rafflande bok som heter De sju morden på Evelyn Hardcastle av Stuart Turton. Och idag så har jag Rasmus med mig, två härliga människor. Vilka är det?
Tjoho, det blev tyst också när du sa det. Det är jag, Anna Bågstam, och...
Jag, Alex Haridi.
Hur har ni det, vänner?
Oh, men ändå under omständigheterna bra, tycker jag. För jag blir alltid lite glad när jag ser er.
Ja, detsamma.
Och du, ja, Alex?
Nej, men jag är ganska trött, för att jag sparade ju att läsa boken till sista stund förstås, så att jag var uppe hela natten och läste. Men jag har läst klart den, men jag blev färdig klockan 4 i morse.
Så att, men hur kändes det i kombination med USAs situation? Alltså jag tänkte att du måste ju ha följt liksom Biden slaviskt under gårdagskvällen.
Ja, fast jag fick liksom, jag fick lägga band på mig själv framåt liksom, framåt ett på natten, när jag kände så här att om jag någonsin vill sova, om jag inte vill dygna och sitta här med er och liksom inte sovit en blund, så måste jag skärpa mig. Så då slutade jag. Då sa jag tvärtstopp liksom. Fick lägga undan mobilen. Ja, vi spelar ju alltså då in dagen efter inauguration, vad heter det? Insvärningsceremonin.
Ja, men exakt.
Ja, man undrar. Det är inte så att jag en helt vanlig dag sitter helt...
och dygnar.
Och dygnar på grund av liksom så här... Vad har Biden sagt idag?
Ja, det följer på Twitter hela tiden.
Vaknar och går igenom hans schema för dagen som Vita huset lägger ut. Idag klockan 14 ska han träffa Boy Scouts of America för att...
Det var jätteroligt om det hade varit så, men också konstigt. Men vad är det för bok du har läst hela natten?
Det är en spännande pusseldeckare, får man väl kalla det. Den handlar om... Den inleds med att ett jag vaknar upp inuti en kropp och har minnesförlust. Mm. Och han har liksom bara ett namn i sinnet, Anna.
Som man ofta har.
Som man ofta har. Man vaknar och minns bara en kvinna. Jag och andra skrattar väldigt mycket.
Rasmus är jättetrött ut. Förlåt.
Vi kommer aldrig ta oss igenom den här förklaringen med min trötthet också, om vi fortsätter att avbryta. En kvinna är i fara, han hör ett kvinnoskrik ute i skogen och så rusar han dit. Ganska snart så får han veta att han inte är den här personen som han befinner sig inuti, utan han är en helt annan person, men han minns inte vem han är. Och allting utspelar sig på ett slott i England. Jag tror inte att det är definierat vilken tid det är, men det är, vad kan det vara, 10-tal, 20-tal? Det finns ju någon sorts primitiva bilar i alla fall. Så att det måste väl vara 10, 20-tal, 30-tal kanske. Och han får veta att det kommer under dagen att ske ett mord. Och han är fast inne i den här mardrömmen till dag, tills han lösa mordet. Och det är ju då Evelyn Hardcastle som kommer dö, de sju. Men det finns också en sorts måndag hela veckan konstruktion, så att varje dag kommer han vakna upp i en annan kropp. Och det här kommer då upprepas 8 gånger. Och om han inte löser det, så börjar det bara om igen, och han är fast där i all evighet tills han kan lösa detta hemska brott.
Om ingen annan löser det för honom.
Exakt. Han har också rivaler där och vill lägga krokben för honom. Och folk som kanske är hans vänner eller kanske inte.
Nej, precis. Inget går att lita på där.
Väldigt mycket svängar och vändningar.
Väldigt många. Väldigt många, men det är så sjukt avancerad story också.
Man kan säga att man behöver den här personlistan som finns i början av boken. Den använder jag flitigt under läsningen.
Gud!
Verkligen.
För det är ju inte bara att han befinner sig i olika personer, utan det är ju också, finns ju andra personer på det här liksom, slottet, eller vad man ska säga, som han träffar på, som han måste hålla koll på.
Precis.
Alltså det är ett väldigt pusslande med namn.
Ja, visst. Men vad, kan vi inte börja lite med alltså det här väldigt avancerade upplägget i storyn? Jag vill veta vad Alex dramaturg tänkte när du kom in i det här. För det är faktiskt ett sjukt avancerat bygge liksom.
Det är ett jätteavancerat bygge och det var ju som att öppna en godispåse.
Det var för den som är dramaturginörd.
Man är ju tillbaka till att vara liksom 7 år gammal och ha väntat till lördag. Och så öppnar man sin påse. Jag slängde mig över den med hull och hår och var så här, åh vad spännande. Och hur ska det här gå ihop? Och kommer han få ihop allting? Och sen är det ju, alltså det är ett... Man skämtar inte när man säger att det är ett avancerat bygge. Alltså det är ett jätte avancerat bygge. Kunde ni hålla koll på det? Hade ni liksom, hur ofta var ni förvirrade?
Hela tiden.
Jag kände mig lite dum i huvudet emellanåt när jag läste. Och sen är det så himla mycket detaljer i det här bygget som jag också vill liksom hålla på med. Alltså jag tänker bara såna saker som att men du gick ju igenom premisserna som är ganska avancerade i sig. Men sen är det ju också att när man kommer in i en kropp, då får man ju med sig den personen, den bärarens förutsättningar. Så helt plötsligt är man en så här full och trögfattad butler. Men ska samtidigt försöka vara i Dekagå. Så att det är så otroligt krångligt. Så att liksom, när man är i en bärare så ska man kriga mot den bärarens tillkortakommanden. Medan man ska försöka komma ihåg vilka de andra i rummet är. Och vad de gjorde förra gången och var i rummet. Och så. Alltså det är så jävla krångligt, men det är ju askul också. Jag tror inte jag har läst något så avancerat på det sättet. Rent dramaturgiskt liksom.
Rasmus, och... minns du ens någonting du skulle läsa många för någon månad sedan?
Ja, nej, men det var länge sedan. Nej, men jag minns att det tog väldigt lång tid för att jag ville liksom fatta allt. Så att när man kom och upplevde dagen igen, då bläddrade jag liksom tillbaka så här. Ja, hur var den här scenen igår, så att säga? Och vem, alltså, och det var ju tidskrävande. Men jag var ändå förvirrad över liksom...
Jag tyckte det var lite frustrerande också. Om man gillar när det liksom hela tiden går fort framåt, då får man ju lite panik någonstans i mitten. För att det känns som att där var det som att det kändes som att man går runt i cirklar och bara liksom att vissa dagar så tycker jag att han somnar eller dör för tidigt innan jag hinner få fram något. Och så blir jag så att det nästan bara liksom. Men man fortsätter ju ändå.
Man är ju lite, så att säga, jaget själv. I exakt. Den här, att försöka att förstå vad det är som händer. Och man är ju lika liksom förvirrad över vem den här nya personen är och vad den har för
Alltså det är historia. Som att vara i ett konstigt rollspel, tycker jag, hela tiden.
Så att det är ju svårt.
Det är lite så här open field, open dataspel.
Exakt. Det är som att gå runt någon av de här, du vet, gamla dataspelen som fanns, de första liksom. Nu kommer jag inte ihåg namnet på dem, men man går liksom runt i världar, man hittar nycklar, man tittar på lappar, det står saker, man hämtar med sig det, man går in i ett annat rum, då kommer det någon så här dronk och dödar en, och sen bara nej, jag måste börja om. Ja. Lite så.
Och jag var ju sån som alltid fuskade på sådana och laddade ner en walkthrough.
Nej. Mm. Vilket besvikelse, Alex.
Men jag orkar inte.
Ah, typiskt.
Ja, men det är så här, jag kan slåss mot den där jäkla vargen om jag vet att det är viktigt att slåss mot den där jäkla vargen. Men det kanske inte ens är viktigt.
Nej, precis. Och den känslan har man hela tiden här. Man vet ju inte vad som är viktigt när man går runt i de olika rum.
Men vilka detaljer ska man lägga på minnet? Och jag tror att man måste gilla det där för att gilla den här boken.
Alltså, kommer gnället nu?
Nej, för jag tyckte jättemycket om det. Men jag tror att det liksom, att det inte är liksom en deckare som passar alla. För att man måste gilla det här liksom, supermycket detaljer. Och att vara lite förvirrad. Och det liksom
att nästan
påtvingade långsamma tempot. Och händelselösheten samtidigt som det händer jättemycket. Och alltså rent dramaturgiskt så är det ju också en liksom otroligt liksom frustrerande bygge.
För hela man, tiden. Liksom,
man, alltså, i andra deckar är det som att man liksom successivt tar sig närmare någon slags sanning. Mm. Men jag kände aldrig så här.
Nej. Det
förstår jag om vissa som läser den här kanske är liksom
Men det kan jag hålla med om, att om man ska liksom prata om rent dramaturgiskt, om att så här, på många sätt så är den ju helt underbar dramaturgiskt, men om man ska gå på liksom det som kanske är lite bristerna i det, är ju alltså just det ni nämner med brist på framåtrörelse, att sen förstår man ju att när man kommer till slutet så förstår man ju varför allting var viktigt och varför allting hänger ihop. Men man får ju aldrig den känslan när man läser att jag har kommit framåt.
Exakt.
Och det kan ju vara lite frustrerande, och speciellt i mitten. Och sen finns det ju alltid en risk om man väldigt tydligt säger i början av en bok att du kommer att leva den här dagen 8 gånger. Att dag liksom 4, 5, 6 känns ju ganska meningslös att läsa. För att man vet ju liksom, man har ju sagt från början att så här, det här kommer inte lösas i det här 100 sidor långa kapitlet.
Och det blir ju inte heller läskigt när man, om man blir dödad i slutet av den dagen. För man bara, skönt, då är vi på nästa dag.
Och sen finns det en annan sak som jag liksom invänder lite mot rent dramaturgiskt. Eller ja, dramaturgiskt, men i en läsupplevelse perspektiv. Och det är ju att jag inte bryr mig om någon.
Exakt vad jag skulle säga. Det är så deppigt för att man är inte engagerande på det sättet.
Man vet ju inte heller vem det är som är huvudpersonen, vem huvudpersonen är. Så att det är svårt att engagera sig i huvudpersonen och hans problem. Så
men det tycker jag är kanske den största bristen. Det låter väldigt elakt att ta upp brister för att det är en sån här totalt fascinerande bok som jag verkligen tycker att man ska läsa.
Som man ska läsa. Så,
jag vet, det är typ, ja, det är ju, men jag kände, blev inte berörd liksom.
Nej. Och det går ju lite in i att det kanske deras med säga att det här är inte en bok för alla. Man måste ju älska själva pusslandet.
Mm.
För det är det enda som finns. Alltså det är en pusselgåta och du ska liksom du ska vara en person som gillar att sitta och försöka lösa den här gåtan. För att den ger dig inget annat.
Jo, det tycker jag. Jag måste bara flika in. Jag tycker att det är fantastiska miljöer. Jag älskade dem. Och sen så gillar jag språket. Det är jättemycket roliga små liknelser och roliga formuleringar. Så här, tyckte jag. Och det var typ, det tycker jag ändå var en behållning. Eller liksom, ja nu lät det ju elakt igen. Jag tycker att det är fantastiskt att man ska läsa den. Men jag tyckte verkligen att miljön som han har byggt upp och ja, men roliga beskrivningar och sådär. Och roliga liksom anglosaxiska, precis.
Wit.
Exakt.
Ja, så att, alltså, jag tycker verkligen att den är värd att läsa för det liksom idén och för om man gillar att befinna sig i den där miljön 100 år sedan typ i Storbritannien. Men jag tycker ändå att det verkar som att han har en ambition att beröra. Alltså vi ska ju liksom kanske inte spoila det, för det sker ju, alltså man får reda på saker då om huvudpersonens historia och varför han befinner sig på den här platsen. Man kan väl säga att jag blev ju inte så berörd som jag skulle kunna ha blivit. Men för mig så påverkade liksom inte det jättemycket. Alltså läsupplevelsen. Jag njöt ändå för att den är så liksom komplett i andra avseenden på något sätt.
Alltså han landar ju det jätteavancerade bygget.
Mm. Ja.
Så det är liksom det är en jättebehållning och jättebra. Mm. Man blir superglad och
jag tycker att det är fantastiskt.
Väldigt mycket i efterhand boken. Mm. Så att säga. Mm. Eller när man kommer till slutet så känns det ju att man har liksom mödan värd, och jag tycker absolut man ska läsa den om man då gillar.
Jag tycker man ska ha med sig det, för när man är där i mitten då kan man bli jättefrustrerad och tänka vad det kommer aldrig framåt, vad håller vi på med, så här, men då ska man ju ta sig igenom det.
Mm.
För jag kan tänka mig att det är många som ger upp där liksom.
Kanske, men jag tänker en sak på det här med just det här beröra och ha en annan ambition att beröra eller inte och så. En sak som jag undrar om det liksom blir en liten dissonans i mitt huvud. Återigen, det känns så larvigt. Jag tycker jättemycket om den här boken, så känns jättelarvigt att bara prata brister. Men den är ju berättad, om man pratar perspektiv, så är den ju berättad i jag-form, första person singular. Och man är ju väldigt van vid att om en historia är berättad i första person så är det för att man ska lära känna huvudpersonen. Och för att man just ska liksom bli berörd och engagera sig och se huvudpersonen liksom komma in i huvudpersonen.
Det kanske,
men det gör
det
man ju inte. Så att det blir liksom en dissonans i mina förväntningar när jag läser och vad det är. För att sådana här pusseldeckare med ett myllrande persongalleri där det är gåtan som är det viktiga. Jag har svårt att komma på några andra som är berättade i första person, utan då är det alltid berättade i tredje person med en gud. Alltvetande gud som berättar. Så att det blir också en så här dissonans i perspektivet och vad den är. Förstår ni vad jag menar?
Ja, jag fattar precis.
Jag tror
och det kanske
att det
är
hade gått annars. Alltså man behöver ha det här perspektivet för att, eftersom det är liksom huvudpersonen som krockar med kroppen som han befinner sig i. Så det är ju helt nödvändigt, men jag håller med vad du säger.
Nej, men precis. Jag funderade på en annan sak, eller på två saker till. Det ena var om det kan vara så, för att det finns ju mycket av det här lite så här, ja men anglosaxiska, roliga liksom. Men jag hade nästan velat ha det ännu mer, just för att man har den möjligheten när man krockar med så här jobbiga personer liksom. Det hade man kunnat utnyttja till att skapa lite mer humor, tror jag. Och då tror jag att jag hade tyckt att det var ännu roligare att följa när det står still liksom.
Mm.
För det fanns så många situationer där jag tänkte så här, jag hade kunnat dra lite till på att det är jobbigt att vara i den här kroppen, eller att det är svårt att styra den här personen, eller att det är jobbigt. Och när, liksom, när jaget blir överraskad av att den säger och gör saker den inte har tänkt, för att den är någon som är ett as liksom. Det är jätteroligt. Det hade man ju velat ha mycket mer av. Tycker jag. Så det hade jag nog haft som önskemål. Just för att det liksom ändå finns där i undertonen. Men, och min andra sak som jag funderade på jättemycket när jag läste. Och jag tror att det var för att jag tyckte väldigt mycket om miljön och miljöbeskrivningen. Eller miljöskildringarna. Och att jag tycker ändå att man ser det tydligt framför sig. Är ju så här, hur den här skulle bli som film. Och hur man skulle göra då.
Har du någon läsning?
Nej, en enorm utmaning. Men jag tänker jättemycket på being John Malkovich. Typ.
Jag var inne ett tag på om man skulle liksom filma den. Alltså helt i POV.
Vad är det?
Alltså helt ur, alltså bara, alltså att kameran var huvudpersonen.
Ja, så Dogma.
Nej, alltså liksom att du, att så här, att liksom allting är bara filmat utifrån huvudpersonens perspektiv. Ja. Som att liksom, alltså
kameran är ögonen.
Kameran är ögonen på huvudpersonen.
Ja, men, och att, liksom,
men det är inte Dogma.
Nej, men typ Smack My Bitch Up, du vet.
Att du skulle vara helt filmat så att han liksom, så att man skulle få liksom rumla runt med honom när han vaknar och liksom tills han så här hittar en spegel och ser vem han är.
Ja, men och så tänkte jag
skulle
också.
Det kanske bli lite tröttsamt.
Ja, men det lite, jag tänker att det skulle bli så här, världens längsta förvirrade film där man bara, men gud, vad är det?
Jo, men det här är ju liksom en förvirrande bok, så att jag tänker att det, att de matchar ändå av att man får det. Jag tycker det var en rolig idé att man liksom, det är ju verkligen som att man läser den, för att man får ju uppleva det liksom som honom.
Ja.
Det finns ju inte den här som ljudbok, men jag kände ju omedelbart när jag började läsa den här att så här, den här ska man inte lyssna på.
Nej, det kommer inte nej, gå. Nej, gud,
det kommer inte gå. Det, alltså, man måste kunna bläddra. Man måste kunna gå tillbaka till
exakt.
Det här karaktärsindexet. Ja.
Nej, alltså det går inte. Om den här skulle vara som ljudbok, då skulle man behöva ha med typ som så här, böcker för barn, där man liksom har bilder och följer med texten.
Alltså det är ju nästan så att man nästan inte ska läsa den, ens läsa den utan att ha ett anteckningsblock bredvid sig där man kan göra små anteckningar.
Ja, längst med vägen. Gud. Nej, men alltså det är som Cluedo, man får bara, okej, okay, hur var det här? Stora salongen, Mäster Senap, en ljusstake. Då går vi ut igen och så går vi in igen. Vilka har... Det är ju lite så.
Men jag blev lite förvirrad av kartan. Alltså jag tyckte att det var härligt med en karta. Men ibland så tyckte jag att det inte stämde överens.
Men jag, kanske... nej, jag använde inte kartan.
Nej, jag fattar inte kartor. Så jag gjorde inte heller det. Men, och sen sista grejen man undrar är ju hur han har gjort när han har... Du vet, jag har precis nyligen varit i en fas där man ska skriva en synopsis. Och då tänker jag, hur såg hans synopsis ut?
Ja, han skriver ju själv, det finns ett efterord där han pratar om liksom hur han gjorde boken. Då skriver han ju själv att synopsiset tog 3 månaders heltidsarbete att skriva. Så att,
Alltså det känns som att han måste vara en sån här person som aldrig blir otålig. Vet, som bara kan hålla på så här i evigheter med... Men det är jättefascinerande.
För han har ju släppt en ny bok ju ganska nyligen. Mm. Som då inte tog, för den här tog ju liksom aslänge att skriva.
Alltså vilket typ man 10 förstår. År,
vilket man förstår. Men jag vet inte, har ni hört någonting om den nya? Om den är liksom i samma stil och liksom lika...
Jag vet inte, det enda jag vet är att jag la ju upp en bild på vårt Instagram, vad vi pratar om. Följ oss gärna där.
Där får man ju all maffig information.
Läste den här boken och då var det någon i kommentarerna som sa att hon älskade hans andra bok jättemycket också. Mm.
Exakt, det såg jag.
Det är det enda jag har hört om den andra boken.
Mm. Jag har sett någon bild på den i något flöde. Den måste ha kommit ganska nyligen.
Ja, ja men jag tror det. Men det känns ju som att vi, summa summarum, är ganska överens om att det här var en härlig läsupplevelse.
Det är fantastiskt.
Ja.
Ja, alltså liksom, har man alltid i världen, liksom, det kanske händer om man är ute på landet. Det är inte det jag menar. Jag bara menar att, här, förlåt.
Vad tokigt.
Nej, men jag tycker att man ska läsa den här. Men jag tycker också att så här, man ska inte läsa.
Om man har alltid i världen.
Man ska inte försöka peta in den i sitt livspussel och läsa liksom 5 sidor om kvällen innan man somnar i 3 månader. För då kommer man inte ens komma ihåg vad som hände. Men liksom så här, det här är en perfekt bok att ha med till sommarstugan. Och så en regnig dag bara liksom, ja. Ah, nu tar jag tag i
men
det
här. Men egentligen liksom, är det ju rätt angreppssätt. Men det är ju rätt angreppssätt som du hade att bara dygna och ta hela liksom... Bara köra på.
Jag hade läst 150 sidor en vecka tidigare och sen så liksom blev jag distraherad så att sen läste jag resten på ett dygn eller 2 dygn och jag hade lite problem med att liksom den där veckan som hade gått mitt i att liksom jag tror man ska läsa den i ett svep.
Ja, det får inte vara för utspritt då glömmer man.
Ja, verkligen. Men det är ganska, som sagt, det är ju, varje mening innehåller ju detaljer. Så att man liksom, det är ju ingen snabbläst bok, tycker jag.
Nej, om verkligen inte. Liksom.
Men läs den är väl vårt
läs den.
Absolut. Jaha, det här var ju de 7 morden på Evelyn Hardcastle då. Men vad har vi, har vi några andra 7 mord i den fiktiva världen vi skulle kunna räkna upp som vi minns? Vad säger du där Alex? Du ser ut som du har jättemånga mord. Som du direkt minns.
Som jag direkt minns. Jag har försökt också nu bara ta de första som ploppar upp i mitt huvud. Så att det absolut första mordet som ploppar upp i mitt huvud, och det gör det säkert era också när man säger mord vi minns, är ju Laura Palmer.
Ja,
förstås.
Såklart.
Och kanske extra mycket för mig och Anna, som jag tror är lite mer rätt ålder för att Rasmus är ju bara barn, så att han är retro. Det är en retro grej med Laura Palmer.
Ja, jag har inte sett en bild.
Vi levde i ovissheten, jag och Anna. Vi visste inte, vi gick i 1,5 år och liksom var så här, vem mördade Laura Palmer?
Nej, men det är ju egentligen det största mordet på hela 90-talet. Jag tror att för folk som är i Rasmus ålder så måste man nästan också lägga till att när Twin Peaks kom och det var så fruktansvärt stort, liksom, alla kollade ju på det. Men det var ju även så att typ punkshop sålde jackor där det stod FBI på ryggen eller Who Killed Laura Palmer tröj. Alltså det var ju verkligen som en så här... nej, men jag vet inte. Det känns som det största som någonsin har gått på tv under 90-talet.
Mm. Men får jag bara fråga då, eftersom jag inte fattar någonting av detta. Var det då att det var att man fick liksom, det var världens cliffhanger i liksom i ett avsnitt och sen var man tvungen att vänta för att få reda på det? Eller är det att man aldrig får reda på det?
Man får reda på det. Ja. Det tog 1,5 år av serien tills de liksom avslöjade vem som dödade henne. Mm. Men den börjar nu har Daniel slängt upp en bild på Laura Palmer och jag och Anna bara för att nostalgi. Nej, men den börjar ju med att en kropp hittas.
Wrapped in plastic.
Wrapped in plastic. I liksom invirade i plast ligger liksom i den här lilla småstaden Twin Peaks nära gränsen till Kanada, flyter upp på en sjö och hon är liksom den populäraste flickan i den lilla stan, hon var homecoming queen och allas lilla älskling.
Och hon är också så här som typ jobbar på Meals on Wheels i hemtjänsten och hon är liksom, alla vet vem hon är.
Älskad av alla. Och sen så börjar det liksom nystas upp att, men oj, knarkade hon, oj, hade hon flera pojkvänner och liksom det här var ett här mysterium. Och grejen är att Twin Peaks kan ju mycket väl vara den mest stilbildande tv-serien på hela 90-talet. Så den har ju plankats och liksom refererats till tusentals gånger. Men när den kom så var det helt, alltså, det var helt nytt det här sättet att liksom att bara... Och sen så var ju alla i den här stan var ju jätteskumma.
Vackra. Alla är så otroligt snygga och så är de jätteskumma och även så här bizarra. Jag tänker att direkt efter att hon har hittat så ska ju Dale Cooper, som för övrigt är skitsnygg. Harry S. Truman, de heter ju som presidenter också. Den andra sheriffen ska ju gå in och ta en kopp kaffe liksom hos Pete och då bara ligger en fisk i percolatorn. Bara en sån sak.
There's a fish in the percolator.
Det är mycket så här bizarra grejer liksom. Som naturligtvis är med hela tiden. Nej, men alltså...
sen är den också gjord av David Lynch och att den är liksom rent filmiskt helt fantastisk.
Det är så underbart.
Jag minns första gången man såg den där scenen. Den har ju sen också, vissa har jag plankat många gånger så att det liksom är tröttsamt i efterhand. Men det var också första gången som man berättade om ett dödsfall på det sättet. Den här scenen när mamman får reda på att dottern har dött. Springer hon runt i huset och är jättenervig för att liksom dottern har inte kommit hem. Då, var är dottern? Hon ringer till då pappan och bara, har du sett Laura? Var är Laura? Så han bara, nej, men ta det lugnt, det är ingen fara. Hon gick väl upp tidigt och gick till skolan. Vad är klockan nu? Liksom. Och mamman är så, nej men gud, jag känner på mig, något är fel. Och tittar ut genom fönstret och ser en polisbil så här långsamt stanna, poliserna kliva ut. Och så börjar hon bara så här skrika. Och, bara,
och så hör man bara i luren så här hur hon skriker ju. Och gråter och så här.
Och då börjar pappan också gråta för han förstår också. Att man tar liksom det där. Och det var ju så här, nu i efterhand så är det så här. Men vi har aldrig längre den där scenen där polisen kommer fram och ursäkta, er dotter har dött. Nej. Utan det är ju alltid det sättet vi berättade på nu för tiden. Men det gjorde vi inte för Twin Peaks. Det var liksom, David Lynch och Mark Frosts briljans att skriva scenen på det sättet. Så nu är det ju alltid liksom, vi ser genom ett fönster hur någon bryter ihop och förstår vad som har hänt. Det går inte att överdriva hur inflytelserik den här scenen har varit och hur det dödsfallet har varit och hur vi alla, liksom hela världen, gick runt i ett och ett halvt år och bara, men vem dödade Laura Palmer?
Och levde i Twin Peaks liksom. Det var fantastiskt.
Vi ska ju prata om 7 dödsfall, så jag tror att det kanske räcker med Laura Palmer nu.
Men jag tror att vi behöver gå vidare, ja. Även om ni verkligen liksom gick ett härligt minnespalats. Men nu får vi... Anna, har du något fiktivt mord som du...
Åh, herregud. Efter Laura Palmer. Råkade jag fastna där i den tanken. Nej, men du Rasmus, jag tror att du får hitta något innan jag hittar något.
Ja, kommer jag liksom ta någonting som så att säga förmodligen inte koms ihåg av någon annan än mig.
istället.
Man skulle kunna argumentera för att den inte platsar på så att säga 7 minnesvärda fiktiva mord. Men jag minns väldigt sällan saker. När jag liksom har sett eller läst någonting så försvinner det direkt ur min hjärna. Men jag är ju en flitig tittare av morden i Midsommar. Mm. Och där har vi 2 mord som jag minns vagt. Men vi har ju ostmordet och vi har ölmordet. Jag vet inte om ni minns dem.
Kan jag känna att det går i stå med ostmordet, med ölmordet?
Ja, men ostmordet var för några år sedan ändå. Det minns jag inte mer än att det handlade väldigt mycket om temperaturen som ostarna lagrades i och att det gjorde någonting med liksom kroppen och att den kanske var... Jag antar att det var bra temperatur för att den var lite mer välbevarad då. Men ölmordet var ju mer spektakulärt. Där var det alltså någon som drunknade i en sån här stor jästank på ett bryggeri. Jag tror att det var, om det var förra säsongen kanske, som gick, alltså senaste säsongen som gick på SVT.
Jag tycker att morden i Midsommar ska vara lika stort som Twin Peaks.
Berätta Rasmus, vad är det briljanta med morden i Midsommar?
Undrar man ju.
Ja du, det briljanta är... Nej, alltså det finns ju egentligen inget som är jättebriljant med den serien. Förutom att jag älskar traditioner. Och jag älskar ju också öl, så därför så var ju det här mordet ganska...
Jag berättade om ölmordet, jag avbröt dig där, förlåt.
Nej, men det var, som sagt, jag minns inte speciellt mycket. Men det var ju en som drunknade i en jästank och det var ju ganska liksom spektakulärt. Och jag har ju någonting för mord som ändå är lite liksom men som tar för sig.
Det där är ju ett citat man inte vill ska hamna på en CV till exempel.
Nej. Jag gillar mord som tar för sig.
Men alltså mord som är alltså vissa personer kan ju tycka att det är lite får vi en bild av Daniel på Ostöl. Underbart. Men mord som inte känns så trovärdiga kanske vid första anblick kan jag ändå tycka är ganska kul.
Men då tänker jag, du måste ju älska till exempel Seven eller När lammen tystnar eller liksom...
Ja, absolut. Seven var jag ju otroligt sen på bollen. Så jag såg den kanske för 1 år sedan. Men det tyckte jag var, den tyckte jag var piggade upp. men jag tyckte också att morden i Midsommar liksom, det fanns ju ändå någon form av släktskap, även om det är liksom det mest förutsägbara man kan nästan se i deckarväg, och det här var absolut inte det, men det fanns ju en brittisk ton som ändå samstämmer.
Men du minns ingenting om själva mordoffren? Du minns inte om ostmordet och ölmordet? Liksom, var det en gammal gubbe? Var det en ung kvinna?
Minns inte vem som gjorde det. Det är ju ofta så att jag, när jag läser en serie med deckare till exempel, så får jag alltid läsa slutet i boken innan. för att jag inte minns vad som har, vem who's done it, så att säga. Jag har ju också, alltså, jag vet inte om du minns det, Anna, men när jag läste din andra bok i Lerviken-serien så frågade jag dig om hur första boken slutade, för att jag inte mindes det. Och det är inte ett dåligt betyg till dig, utan snarare till mig som minnesperson.
Intressant.
Så att, ja, jag minns ju, om jag minns någonting av mordet, så minns jag ju hur det gjordes eller hur kroppen hittades. Som att nu när Seven kom upp, så minns jag ju han som åt ihjäl sig, eller vad det var.
Mm. Där har man ju lite också ledning av att de följer olika dödssynder.
Mm. Exakt.
Om man vill ha något att hänga upp det på.
Jag tänker att du har någonting där ändå, Rasmus, för att nu tänker jag också på Annas böcker. Och det första som ploppar upp när jag försöker komma ihåg den första Harriet-deckaren, det är ju inte vem den mördade är, utan det är silvertejp.
Just det.
Det är det första jag kommer att tänka på när jag tänker på det ordet, silvertejp.
Ja, men det är inte så konstigt.
Nej.
Nej.
Eftersom det var ett inslag.
Ett viktigt inslag, om jag minns rätt. Det var något konstigt,
ja, med tejpen. Det var något konstigt med tejpen och med mordoffret. Man hade ju liksom ögonen upptejpade.
Så men... var det! Mm. Okej, hörni. Men ska vi gå på nummer 4 då? Anna, har du någon...
Har du lyckats komma på någon?
Nej, alltså jag tänker så här på de böcker som innehåller mord då, som har gett störst intryck, så tycker jag ändå att jag vill nämna Hemliga historien.
Mm, den hade jag på min lista. Så då kom
den är också så här legendarisk. Och egentligen så känner jag att det är inne på lite samma tema som Twin Peaks. Eller det finns någon sorts samrör, och det är den där världen. Och att de är liksom, det är så mytomspunnet. Och universitetshemlighetssmakeri, eller jag vet inte. Det är
Edmund som... Corcoran hette ju brottsoffret. Hette ju den mördade pojken. Men kallades för Bunny.
Just det, exakt.
Bunny
Corcoran. Och den har en väldigt... intressant första mening som är liksom att, nu kommer inte jag ihåg den meningen utan till, men det är liksom smält som satt den, och det dröjde liksom innan Bunnys kropp, ja, liksom, ja. Nej, men den, ja, du har ju en tröja här nu på dig säkert snart, Alex.
Ja, det har jag. Jag har den tröjan på mig.
Det är college. Nej, men jag älskar allt med Hemliga historien, såklart. Ja, naturligtvis tar Alex fram den också.
Men den är detta 90-tal också, eller?
Ja.
Jag tänker att ni går lite memory lane.
Ja, det är också för att det var exkluderande.
Okej, tyst. Snön uppe i bergen smälte och Bunny hade varit död i flera veckor innan vi började inse vilken allvarlig situation vi befann oss i. Han hade faktiskt varit död i 10 dagar innan de hittade honom. Det var ett av de mest omfattande spaningspådragen i Vermonts historia. Delstatspoliser, FBI, till och med arméhelikoptrar hade deltagit. Collegeet stängde. Färgfabriken i Hamptons slog igen. Det kom folk från New Hampshire, norra delarna av delstaten New York, ända från Boston.
Exakt.
Det är nästan ofattbart att Henrys enkla plan kan ha fungerat så bra trots dessa oförutsedda händelser.
En av de bästa inledningarna ju.
Ja, det är en bra inledning.
Ja, sjukt bra. Sjukt bra. Sjukt bra bok också.
Sjukt bra bok.
Ja.
Okej. Ska jag kanske ta en då?
Ja, ta en till.
Då tar jag Dickie Greenleaf.
Ja. Talented Mr. Ripley.
Talented Mr. Ripley.
Alltså det är liksom ni två har som himla
men det, den är ju ändå från 50-60-talet den boken, så det är inte memory lane för mig och Anna. Nej. Så gamla är
det. Kom det inte en film på 90-talet?
Ja, det finns det.
Eller hur? Ja.
Ja,
så att Gud, det
vi kan alltid tracka tillbaka allt till 90-talet.
Jag älskar Mr. Ripley.
Ja. Och den är ju inte ett mordmysterium, så att säga. Man vet ju hela tiden vem det är. Det är en thriller. Det handlar ju om hur Ripley som är en ung man som eller har lite psykopatiska tendenser, får uppdraget av Dick Greenleafs pappa att jaga ner Dick Greenleaf och försöka få honom tillbaka till USA. Va? För hon får han liksom lever ett utsvävande expertliv där han bara
gör med pappas pengar.
Ja, gör med pappas pengar. Men Tom Ripley blir istället kär i Dick Greenleaf. Och liksom dras in i hans värld och åker runt och festar med honom i Paris. Och sen av olika anledningar till slut dödar Dick istället för att
och försöker ta hans plats.
För det är ju den där klassiska, jag vet inte om jag vill ha dig eller om jag vill vara dig.
Den där klassiska, du vet. Som man ofta står inför.
Men man kan absolut, alltså inte på ett mordaktigt sätt, men man kan ju träffa en helt fascinerande människa som har varit liksom helt förälskad i. Och så kan man verkligen känna den här känslan så här, men jag vet inte om jag vill ha dig eller om jag vill vara dig.
Absolut, men det är så roligt att det, du var tvungen att lägga till, inte på ett mordaktigt sätt. Ungefär som att, ja, att det var det som var det avvikande.
Ja, det här ska ju då vara 7 mord som vi minns, inte 7 mord vi har begått. Så att,
du kan inte ta upp det. Men precis, men då kanske i litteraturens värld, om man ska nämna en till, så tycker jag ändå, ska vi inte nämna American Psycho i det här?
Är det något speciellt mord i American Psycho som du minns särskilt mycket?
Alltså det är nog mer en del scener som är ganska otrevliga.
Ska du säga råttan röret nu?
Ja, jag höll nästan på att säga det, men nu gjorde ju du det. Men jag tänker apropå att minnas liksom attribut kring konstigheter, så tycker jag ändå att råttan och röret och American Psycho måste tas upp. Den är ju en 90-tals...
Ja, jag har sett American Psycho, men absolut.
Men jag tänkte själva boken, du har läst den.
Nej, den är inte läst. Bara så. Men ska jag få ta någonting då som är lite, om, lite som memory lane för mig? Men jag kan inte nämna vem som mördas. För det är liksom, eller jag vet inte om man får det. Men det är ju en person som dör i Harry Potter-serien. Som är liksom, som tar extra hårt på en, kan man säga.
Är det slutet av bok 6 du tänker på?
Slutet av bok 6.
Ja. Och kanske låter det vara där.
Eller ja, liksom, jag tror vi låter det vara där.
Du får prata på. Men vi kan inte säga vem det är.
Nej, vi kan inte säga vem det är. Men det var ju... Det är ju omöjligt att minnas om han... Eller att inte minnas. Eller, nu är jag jätteförvirrad.
Att minnas. Det är omöjligt att glömma.
Det är dubbelnegation.
Det är omöjligt för Rasmus att minnas.
Ja, uppenbarligen. Men ja, det är omöjligt att glömma om man gillar Harry Potter-serien. Och den tog ju den tog lång tid att smälta. Det får man säga.
Okej, men
hur många har vi nu?
Vi har 7 faktiskt. Jag kan läsa upp listan. 7 mord vi minns. Nummer 1, Laura Palmer. Nummer 2, ostmordet. Nummer 3, ölmordet. Nummer 4, Bunny Corcoran. Nummer 5, Dickie Greenleaf. Nummer 6, Råttan i röret från American Psycho. Och nummer 7, dödsfallet vi inte nämner i slutet på 6:e boken i Harry Potter.
Urbra lista.
Ja, sladdrig men bra.
Enormt sladdrig men bra. Det får man säga.
Okej. Ja, men vi kanske ska gå över till boktips då.
Ja, det tycker jag.
Att det är dags för det, va?
Vad har du
med för... känner...
Ja, precis. Jag tänkte börja med att fråga Rasmus vad du har läst.
Ja, men jag kan ta en bok som jag precis har läst ut faktiskt. Som heter Stella av Takis Würger, kanske? Tysk.
Kan du upprepa det där?
Takis Würger. Och det här är en... Jag tror att det är en roman ändå, men den är baserad på verkliga historier. Historien om den Stella Goldschlag, tror jag att hon hette. som var judinna och samarbetade med Gestapo under andra världskriget. Och man får liksom följa en person som blir förälskad i denna Stella. Och vi vet ju liksom allt om henne vet vi ju när vi börjar. Så det handlar ju mer om liksom hans relation till henne och hur han successivt får reda på vem hon egentligen är. Den är väldigt liksom ganska enkelt beskriven. Alltså det är liksom straight up, man får några månader av deras tid tillsammans. Men den är liksom otroligt fin tycker jag, och den är också, det är liksom blandat med så här rättegångsprotokoll ifrån liksom rättegången mot henne. Och det gör det liksom så sjukt starkt, tycker jag. Så det här var liksom en himla stark läsupplevelse faktiskt, som jag inte var riktigt beredd på. Men den kan jag gott rekommendera, om man är sugen på lite verklighets grejer.
Tack.
Vad har ni för något?
Alex, vad har du för något?
Men jag tänkte haka på lite på det här deckarmod-temat och bara tipsa om en bok som folk säkert känner till. Den vann ju pris för bästa deckare för några månader sedan, Rotvält av Tove Alsterdal.
Oh.
Den tyckte jag var riktigt bra faktiskt.
Ja, vad kul!
Jag var väldigt förtjust. Jag var väldigt förtjust i hennes, jag kommer inte ihåg vad titlarna, men den första hon skrev med Sydamerika. Sen var jag inte fullt lika förtjust i den hon skrev om en vingård. Men den här tyckte jag var riktigt härlig. Utspelar sig lite norrut. Kramfors tror jag att det är. Med en polis. Så det är en väldigt klassiskt liksom, upplägg. Kvinnlig polis, landsbygden, hon har kommit hem för att ta hand om sin sjuka mamma. Men den är fin. Det är väldigt fina miljöbeskrivningar av Norrland, och jag tycker också att själva mysteriet, det börjar väldigt långsamt. Själva mysteriet. Det är inte så att det griper liksom, på tal om mord som vi minns. Det är en gammal gubbe som hittas i sin dusch med buken uppfläkt. Nu låter det mer dramatiskt när jag säger det. Det kändes inte så dramatiskt när man läste det. Men sen så liksom utvecklades en polisutredning tar vid helt enkelt, och den har förstås drag tillbaka förr i tiden, men jag tyckte den var riktigt, riktigt bra faktiskt.
Oh, vad kul. Att,
om ni vill ha liksom en ny svensk deckare och bara liksom försjunka i, då tycker jag Rotvälta av Tove Alsterdal är ett toppenval.
Vad bra, jag vill ha det. Det är perfekt, jag har redan laddat ner den här. Underbart. Ja, nej, men ska jag ta med? Ja, men mitt tips som jag håller på att läsa nästan klar, det är Den sista migrationen. Poddvänlig som vi är håller jag nu upp den här och visar för alla. Nej, men den här, alltså, den här är utgiven av Lavender Lit. Jag tror att den kom kanske sent förra året. Den handlar om Franny Stone som är... alltså, det här är liksom i framtiden när världen, det låter väldigt dystert nu, men världen håller på att gå under i miljöförstöring, haven är utfiskade. Hon är väldigt naturintresserad eller fågelintresserad, och hennes uppgift är att följa de sista silvertärnorna. Hon är forskningsperson och åker med då på en båt och de är liksom på havet, och det är i Grönland och det är alltså. Och nej, men alltså det är så otroligt vackert språk, och sen tycker jag att den här berättelsen är så himla Den är både fin och sorglig och liksom ja, men berörande på något sätt. Och sen även dramaturgiskt är det uppbyggt så att den är väldigt så här. Det kan ju låta lite dystert liksom. Jag brukar undvika böcker om framtiden när världen är förstörd och så här, för att jag får sån enorm ångest. Men den här tycker jag ändå klarar även det, just för att den är så fin. Och sen samtidigt som hon då följer de sista tärnorna så får man liksom gå tillbaka i hennes förflutna också. Hon har ju naturligtvis en liksom, det är mycket kring henne som förklaras varför hennes liv är som det är, så att säga. Otroligt välskriven och fin. Verkligen ett tips. Så, och den här känner jag, det här känns som att det var ju dumt att börja året med den här boken, för då kanske alla andra böcker framstår som leka i jämförelse. Nej, jag vet inte. Verkligen, verkligen en av de bästa böcker jag läst på mycket länge.
Okej, okay, så din filosofi är annars att du börjar januari med riktigt dåliga böcker för att du kan bygga upp till december.
Det är otroligt dåligt.
Ett tips från Anna för att få ditt år att kännas riktigt bra.
Absolut, och jag börjar också med att äta jättetråkig mat. Så att det bara är så uppför, eller liksom, ja, känns bättre och bättre.
Men om man vill läsa, om man nu inte vill göra som Anna och liksom läsa en riktigt bra bok och hoppas att nästa är bättre, då kan man börja med den här.
Exakt.
Annars kan man spara den man till jul liksom.
Ja, för, nej, men annars kommer man läsa typ årets bästa bok i januari. Nu såg Rasmus gnällig ut när jag sa det.
Nej, jag tänkte på att jag gjorde så för jag läste Klubben i liksom början av januari förra året. Och det var ju svårt att toppa. Men sen kom ju Samlade verk som ändå liksom var på samma nivå i läsupplevelse för mig. Så, då, så att, jag ville ge er hopp om ni... dig hopp, Anna. Om
ja, du har, men jag har faktiskt hopp om 2021. Jag tror att det kommer bli... ett jättebra bokår. Ser ju fram emot Sally Rooneys bok här i slutet av året också.
Verkligen.
Till exempel. En av många.
Ja, hörni. Men det kanske var det hela.
Ja. Ja, men
vi lägger locket på det här blodiga avsnittet.
Ja. Exakt, exakt. Men om man undrar om boktips och så har vi både en hemsida, vadvipratarom.se. Men framförallt ska man ju följa oss på Instagram. Det är där mest.
Där det händer.
Ja. Okej.
Ha det så bra, hörni. Hej då!
Hej!
Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Wellratt, Theo Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.